Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hej och välkomna till Anja och Julias podcast, avsnitt 97, vi närmar oss 100.
Anja, vi är helt sanslöst häftiga som har snart hört 100 avsnitt.
Nej, det går inte att förstå.
Nej, vi har fått så många nya poddkollegor. Alltså det är så många nya roliga poddar som poppar upp. Det är
och
så
mycket
roligt.
Tjejpoddar.
Ja.
Så gå in och kolla alla så kommer ni hitta massa nya. Bland annat en spännande med Anita Schulman och Ann Söderlund.
Ja, som heter Lillördag. Ja. Lillördag. Var kommer jag ifrån nu då?
Lillördag, jag vet inte. Men den kommer också ut på onsdagar. Så det är bara att gå in och checka in den. Ja. Och sen så, ja, vad är det nu? Det är torsdag morgon, om vi låter lite skrovliga på rösten. Det är skärtorsdag. Det är snö över hela marken ute.
Ja, det är så galet.
Vad tycker vi om det?
Nej, men alltså, grejen är så att jag har lite rekapitulerat. Jag är så van vid att det är så här. Så jag tycker nästan att det är lite roligt.
Ja.
Jag nästan blir full i skratt. Ja, det blir så varje år. Man tänker, nu är våren här.
Men jag måste fråga dig en sak. Det finns ju olika saker som man upptäcker med åldern. Eller som också gör att man upptäcker sin ålder. Att man har blivit äldre. Och för mig är det en sak, det här med att ställa om till sommartid.
Ja.
Det har inte berört mig speciellt mycket tidigare i livet. Men de sista 2-3 åren så är det så här. Jag känner mig som jag vill ringa in till
ett
doktorsprogram. Ja, precis. På radion. Och säga, jag orkar inte när de ställer om klockan så här. Nej, men varför ska vi behöva lida?
Du var ju inne för några gånger sedan på att ställa om liksom hela våra arbetstider till att vi i princip inte hade tid att jobba någonting alls. Du kan lägga in jetlag sommartid också.
Ja, kan vi jobba från början av april till
maj.
Till augusti.
Jaha, du tänker så, ja. Ja, men det är bra. Det är bra. Mm. Du, Anja, jag är ute på turné nu.
Ja, just det.
Mm. Med Andreas T. Olsson, Sufflören och Staterar. Men det är väldigt roligt. Vi sitter och skriver och framförallt upplever jag så många olika kulturer. Det berättade jag om förra veckan.
Mm.
Men den här veckan så var jag med om veckans mest bizarra. Det var två upplevelser, vill du höra dem?
Ja, jättegärna. Mm. Det är inte hur ni pratar, du och jag. Så att
nej, jag vet, jag bara blablabla.
Jag vet ingenting om dig längre.
Nej, det är fruktansvärt. Då kan jag berätta så här. När vi började turnén på Bromma så träffade vi Henrik Dorsin, som är en kompis till oss båda.
Både som mig och är, Andreas. Vad sa du? Det pep när du sa det. Som är pip till oss båda.
Just det. Mm. Jag kanske ska lämna det där vid. Nej, jag skojar.
Nej. Som är knullkompis till oss båda.
Nej, men som är en kompis till både mig och Andreas.
Alltså, mm-hmm, ja.
Alltså, intressant. Kompis. Ja. Men vi hamnade i alla fall i taxfree och gick omkring och skrotade lite och köpte lite grejer och så gick vi och fikade. Och en reflektion, Anja, när man går med en komiker som väldigt många känner igen och som många har en relation till.
Ja, det är som när jag har gått runt med Morgan Alling. Ja, fortsätt.
Ja, du kan se ifall du känner igen det här. Mm. Hur folk liksom spänner till sig. Och inte det här vanliga när man ser, där är en kändis, titta lite extra. Utan de vill gå i polemik med, de vill säga något roligt och vara lite vitsiga. Ja, och det blir precis. Ofta lite hårt. Ja, så här, kommer du och ska köpa Fisherman's Friend? ja, tänkte det. Han är så snäll liksom och gullig.
Ja.
Vad roligt att du ska äta det idag då. Man bara, åh nej, snälla, tagga ner. Och på varje instans, varje gång vi var tvungna att konversera med någon som vi inte kände. Vi var liksom, här var ju ingen jättepromenad på Bromma flygplats. Men det var 2-3 tillfällen så betedde sig folk väldigt, väldigt märkligt, Anja. Så jag tänkte bara säga det, kära lyssnare, att jag har säkert gjort likadant själv. Men jag kan säga, när man står och tittar på det, så är det inte charmigt. Utan jag tänkte bara, snälla någon, kan inte någon vara lite snäll och säga hej? bara titta honom i ögonen och vara snäll. Han fick så mycket motstånd i allting för att folk ville prestera så fruktansvärt.
Ja, de vill prestera samma rolighet som han presterar inför dem i tv-rutan. Vill de prestera inför honom i verkligheten. Lite den känslan kan jag ha om jag har hängt med Morgan också. Att folk vill, alltså mer än om jag går runt med Alexandra Rappaport eller någonting, så vill de ha hans uppmärksamhet till liksom vilket pris som helst.
Ja, det var väldigt intressant. Och jag blev lite bekvämd förmodligen för att det var någonting som jag själv har pysslat med på något sätt. Liksom. Men jag kan bara säga det att det var inte jättecharmigt.
Nej.
Det var det ena jag ville säga. Mm. Jag har mycket åsikter idag, Anja. Det andra jag ville säga var att jag betedde mig som en total idiot själv. Några dagar
mot
senare.
Mot Henrik?
Nej, inte mot Henrik utan mot min chef, Erik Stube. Mm. Jag är vid Hötorget. Mm. Och ut ur den här Hötorgshallen kommer då min chef och hans lilla dotter och hans fru. Jättegulliga.
Som jobbar på Stadsteatern.
Ja,
just det. Jag har jobbat på Stadsteatern. De kommer väl över till er nu, tror jag.
Säkert. Eller? Det vet jag inte, men det gör de säkert. Mm. Men jag vill ändå säga hej, det kändes lite dumt att inte säga. Det var bara det att innan han kom ut så ser jag en knarkare ligga väldigt avdäckad och helt vit i ansiktet. Precis vid en trappa ligger en grotesk ställning och har tappat en stor påse med knark på marken. Mm. Och det går jättemycket
undan. Hur ser du att det är knark då?
Det är en stor påse med något...
piller.
Nej, inte piller. Och det var inte heller tobak. Det var blad av något slag. Det, det kanske var hälsokost.
Var nog Mariana då.
Mm. Ja, nej, men det kanske var hälsokostgrejer. Men det syntes inte riktigt så på honom. Och det var en stor jäkla påse. Mm. Och samtidigt så vågade inte jag skaka liv i den här mannen. För att jag var rädd att han var död. Nej, det var han inte, för så att han andades. Men att han skulle få en snedtändning och typ slå ner mig.
Ja, det är inte konstigt. Mm.
Ja, så att jag tar tag i två tanter som kommer. Så här trygga tanter. Jag bara, ursäkta mig, kan vi hjälpas åt här? För att där ligger en påse knark. Och jag vågar inte lämna honom ifall någon ska sno den. Om, framförallt om det är ungdomar. Alltså jag gjorde ett jätteproblem av det här.
Och nu måste jag hälsa på min chef.
Ja, nej, han har inte kommit än.
Ah,
utan vi ringer ambulans och de vill helst inte komma. Och så sa vi, okej, men vad gör vi då? Ja, men vi skickar väl en ambulans då och polis. För de ville att vi skulle väcka honom.
Julia, du hamnar ofta i de här situationerna.
Ja, men jag vet. Men det är också det för att jag blir så tveksam i hur jag ska agera. Men jag övar mig ju på att inte bara fly som jag brukade göra förut. Ja. Så det här är ju en övningsprocess. Jag vill gärna dela med mig av hur roligt det kan bli. Och konstigt och bisarrt och hemskt. Då, nu när jag står och väntar på ambulansen med ena foten på hans knarkpåse så att ingen skulle se den. Den var ju ganska uppenbar ändå, för den var stor.
Du ville snå åt den själv.
Ja, kommer min chef.
Om polisen skulle komma, Julia, varför står du med foten på den där? Försöker du snika undan den?
Men vet du vad jag tänkte? Jag tänkte att jag måste lägga den i min väska så ingen tar den. Och så tänkte jag, men det kan jag ju inte göra.
Nej, du Venus
knarkar.
Dramatenstjärna tagen på Hötorget med stor påse marion. Helt fel person.
Det hade varit väldigt hemskt, Julia. Ja, men det hade varit roligt nästan. Men då, mitt när jag står här med knarkpåsen och en avdäckad, halvdöd knarkare vid min högra sida, kommer min chef och hans familj med ett litet barn.
Ursäkta, det är min pojkvän. Nej, förstör din historia, förlåt.
Nej. Men jag står och låtsas som att ingenting har hänt med knarkpåsen under foten och en avdäckad knarkare vid min sida. Och säger, och börjar konversera, vad har ni varit? De hade sett på någon film, jo, Askungen, som jag också sa, visst var den bra? Och så bara titta på mig. Bara, just, jag ringde ambulans och polis här, för jag står på lite knark. Och då såg jag liksom hur han, men roligt att se dig, vi ses på teatern, du. Jag kände liksom att det här var inte barnvänligt, det här var inte smidigt, Venus, det här var inte helt bra.
Jag tror att han tyckte, gud vilken spännande och motsägelsefull person hon är, Julia de Venius. Eller lever hon för spännande liv?
Ja, så kan man ju se det, Anja, man vill vara snäll. Men helt ärligt, jag kände mig rätt knäpp sen. Ja, det var väl ungefär där historien slutade. Ambulansen kom, han levde, han hade tagit lite för mycket heroin. Och de lämnade över honom till polisen och som tog hand om knarket. För han glömde knarkpåsen också där på marken. Och sa poliserna, är det där din? Åh, fan, tack! Och stod...
Fan tack alltså, ge mig mitt knark. Jag splittar inte detta med någon, om ni förstår vad jag menar.
Jag älskar när du säger en påse knark.
Tycker du inte att jag har den rätta svungen på det eller?
Du är så, det är så häftigt att livet liksom serverar dig på något sätt ju, kan man säga, dessa situationer nu, för att du hela tiden ska öva. Du har blivit hur bra som helst.
Tack.
Du bara agerar, ringer poliser. Du är van vid det här nu.
Ja, men jag är van, ja, men det känns fortfarande som att mitt liv är lite overkligt när jag går in i såna här konstiga situationer. Ja, nej, det var roligt. Men vet du vad, Anja?
Jättekul. Jag tycker du gjorde det skitbra.
Ja, men tack.
Även konversationen med Erik. Hej! Ja, just det, jag knark under foten. Förlåt. Det låter som ditt liv har varit spännande på sistone. Jag tycker mitt har varit rätt trist. Alltså, inte så att jag mår dåligt, men du vet när man får en liten paus. Jag skulle ju börjat läsa in mina böcker. Mm. Sofie Kinsella. För Storytel. Men det har ju ställts in för att andra människor då, det är många som har haft influensan.
Jajaja.
Så mitt har ställts in och skjutits på för att andra böcker har en deadline snart. Och de har då missat inläsningar för att folk har varit så sjuka.
Ah.
Så att jag har liksom fått så tid att träna och så. Så förrgår tränade jag ett så sjukt stenhårt zumbapass på Eriksdalsbadet hos en sydamerikansk kille som heter Rainier.
Mm.
Och han kör så hårt, va? Och jag körde så hårt. Och jag kände direkt efteråt att det var något som inte stämde riktigt i kroppen efteråt. Jag fick liksom ont i nacken, och det ska man ju inte få när man har tränat.
Nej.
Och sen när jag vaknar morgonen efter, är jag så sjuk, Julia, igår morse. Jag trodde jag hade fått influensan, men du hör ju att jag är ganska pigg nu.
Ja, verkligen.
Det är nämligen så att magsjuka, eller maginfluensa som man kanske kallar det ibland också, påverkar mig på detta sätt att jag får frossa. Mm. Svettningar, alltså som klimakterievallningar måste kännas. Och jag måste sitta i badkaret och duscha varmt och sen får jag feber.
Mm.
Fruktansvärt ont i magen. Men jag kräks inte och det blir inte så speciellt konstigt åt andra hållet heller om någon nu vill veta det. Utan det är bara denna fruktansvärda frossa, feber och svettningar. Så jag var så dålig igår, Julia, så att jag har inte varit så dålig på flera år. Jag bara låg i ett mörkt rum med täcket över mig, fick boka av möten som jag hade under dagen. Och tänkte faktiskt att illamående är nog det värsta, tycker jag. Alltså, för just illamående finns det ju ingen värktablett emot.
Nej, faktiskt. Man kommer inte ifrån. Man är närvarande i illamåendet varje sekund det pågår.
Ja, och det finns ju forskning som säger att det finns hjärnceller i tarmen. Är inte det sinnessjukt? Ja. Och det här har inte jag läst vidare på. Jag har bara läst en forskningsrapport för flera år sedan om det här. Så det kan ju vara så att man har dementerat det här nu. Men, och att det sitter ju så mycket känslor. Hela ens liv sitter ju i magen, upptäcker man. I tarmen. När man är.
Fräschlig.
Tarmen är den egentliga hjärnan. Det är bara skit som rinner igenom våra hjärnor. Nej, men.
Har du forskat på det här? Nej, det
jag har forskat på det här. Det är en steppteori. Ganska värdelös steppteori. Men det kändes verkligen som att mitt liv var helt förstört. Jag tänkte, så här orkar man inte leva länge.
Nej.
Men sen så klingade det här av lite under eftermiddagen. Och då pratade vi vid lite i telefon. Och sen sov jag som en stock i natt faktiskt.
Ja, och vad skönt. Och nu mår du inte illa längre?
Nej, nu mår jag inte illa längre. Nu är jag bara lite svag. Men jag ska iväg och ha föreställning för säkerhets skull nu klockan ett.
Ska du hångla riktigt mycket med alla dina medspelare?
Eller hur?
Glad
andas
påsk.
På dem. Glad påsk!
Jag har ju också varit på hotellrum väldigt mycket.
Ja.
Och så låg jag och kollade på någon serie på hotellet.
Mm.
Och så störde jag mig på, som jag kan göra i vissa böcker också, när de översätter honey, darling, sweetheart, baby, allting översätts med raring.
Alltså man aldrig använder raring.
Det är jävligt konstigt ord, raring.
Ja, det är som en mishmash av alla de här engelska uttrycken, som att inte vi hade några variationer av det här.
Ja, jag stör mig på raring, jag tycker det ligger inte i min mun.
Lite äckligt också.
Ja.
Är det raring?
Ja, raring. Och man märker det när man får vissa översättningar på pjäser framförallt, som man ska göra, som är översatta från något språk till svenska. Att förmodligen är innebörden rätt korrekt, men det ligger inte riktigt bra i munnen ofta.
Det används inte speciellt ofta nu på 2010-talet.
Nej. Nej. Nej, men överhuvudtaget menar jag översättningar på pjäser, så är det många, alltså ordföljden känns så här, kan du känna igen det?
Ja, det tycker jag. Att man har översatt för direkt.
Ja, exakt. Eller man försöker få ihop det, så ska man få in alla de här meningarna och undertexterna och så blir det inget språk av det riktigt.
Nej.
När jag gjorde Hänga ut på Dramaten, en pjäs av Sara Kadefors som jag tycker mycket om, författare. Hon är ju göteborgska. Mm. Och när jag fick det manuset i min hand så flöt det så fruktansvärt bra på göteborgska. Jag använde inte mig göteborgska, men de andra skådespelarna som var Sofia Ledar, Lia Boysen, Jens Olin och Alexandra Rappaport var så här, men så här kan man väl inte säga? Jag bara, jo, det är precis så man ska säga. Så det är även en skillnad dialektalt beroende på vilken dialekt man skriver på eller är uppvuxen med.
Intressant, jag har inte tänkt på.
Nej, men så är det. Det tänkte jag på då eftersom jag fick en göteborgstext i min famn och älskade det.
Otroligt skönt för dig.
Ja, men det var så gött. Det är lite annan ord för lite annat tryck på olika ställen som jag på en absolut gång läser av.
Mm, du förstår det. Ja. Ska jag tänka på nästa gång jag får en text av en
göteborgare.
Vem har skrivit den här? Var kommer de ifrån?
Skåne! Ja. Ja, då får man lägga till. Prata lite fortare ju.
Hela tiden. Det gör de. Ja.
Och sen så har vi det här känsliga med sångtexter. Nu är det ju inte många sångare som översätts, men de finns.
Hur menar du då?
Ja, men Leonard Cohen översätts till svenska.
Jaha, okej, jag fattar det med. Ja.
Mm. Och den roligaste textraden som jag har hört är Jacques Brel. Han har en text som går typ så här. On y va Paris. Vi är på väg till Paris, Mm. Eller jag är på väg till Paris, jag vet inte. Jag ber om ursäkt för min franska. Mm. Men den svenska översättningen är Vi åkte till Borås.
Vänta, var det Sven Wollter som hade översatt det?
Nej, jag vet inte vem det var. Det var förmodligen också att det skulle vara lite roligt att man skulle hitta en referens här. Men den är ändå, den är ändå ganska grov.
Borås och Paris liksom.
Ja, det är lite skillnad får man väl säga. Och sen så när jag satt och retade mig på det här med raring, Anja, så tänkte jag måste googla det här. Är det fler än jag som stör mig på det här jävla raring som inte existerar? Mm. Och då, alltså det är klart att det enda jag hittade var att ja, men det är honey, darling, baby och så vidare. Men jag hittade också ännu värre översättningar. Anja, håll i dig nu, för detta är inte att leka med. Mm. De har samlat de bästa översättningstabbarna eller konstigheterna som folk har hittat. Då kan vi börja med Bruce Willis i Die Hard. Mm. När han säger Yippee-ki-yay, motherfucker. Mm. Översattes det så här. Tjosan, din jävel.
Tjosan, det var ju en kondom. Ah.
Yippee-ki-yay, motherfucker.
Tjosan, din jävel.
Och sen så har vi The Wife.
Den är inte lätt för översättaren om man nu ska försvara översättarna.
Nej, den är inte lätt.
Yippee-ki-yay, motherfucker.
Man kanske hade bara låtit det vara. Och låtit det liksom stå som ett uttryck.
Ja, eller hur?
Tänka. Mm. Men sen så finns det en annan rolig. The Wire. Så översattes en replik som var shit. Med fitt i rackan.
Fitt i jackan?
Nej, fitt i rackan.
Fitt i rackan.
Shit. Fyttiracka.
Men du kan tänka dig en översättare. Theo jobbade ju under en kort period med att översätta alla andra tv-serier till svenska och göra de här textremsorna under. Och det är väldigt svårt. Man börjar efter ett tag som översättare vilja variera sig.
Såklart.
Och då blir det så. Det var ju liksom ett ständigt uttryck i The Wire. Har du sett den? Shit.
Nej, jag har inte sett den.
De säger det hela tiden.
Men fyttirackan var väl ändå ta i. Ska de återkomma med
var
det?
Var någon som klockan ett på natten bara, vad ska jag säga? Fyttirackan sa vi när jag var liten. Det tar vi här.
Nej, det är så roligt.
Det... Jag tror att, är det inte, som vi använder ju shit så mycket i svenskan också. Eller motherfucker. Så att det skulle man ju kunna översätta rakt av.
Jag håller med.
Men i Die Hards fall så är det ju för att det var på 80-talet väl, eller 90-talet, det är så länge sedan.
Den sista Die Hard kom, det finns ganska många väl, dö hårt sin jävel. Nej, men det finns en till underbar från Die Hard. Mm. Go fuck yourself, Hans. Vet du vad det är översatt med? Ja. Hans. Ja.
Hans.
Vet du vad det är översatt med? Go fuck yourself. Mm. Gå och runka, Hans.
Fast ja, knulla dig själv. Det är lite så.
Ja, men ja, det är smart. Det är ganska roligt. Men det, man blir så här, va?
Det blir ju liksom ingenting. Go fuck yourself.
Nej, men det är lite med det här
runka.
Det går runka.
Det är sunkigare. Det blir sunkigare på svenska.
Ja, det blir lite, eller så blir det lite snusförnuftigt 40-tals pilsnerfilm.
Gå runka, Gerard. Gerard, det ska jag säga.
Brukar du säga go fuck yourself, Gerard?
Ja, i pjäsen egentligen, men då ska jag säga korunka järnet.
Men så finns det en annan scen som jag tyckte var väldigt rolig. Det var bilder till det här också, som man såg det här uttrycket. Det är någon som verkligen sträcker sig efter någon som håller på att falla ner någonstans i Gravity. Och så säger någon, give me your hand. Mm. Översättningen är, hit med kardan.
Nej men, va? Men får du ha, alltså var det video liksom? Kunde du klicka på video så att
nej,
det...
Nej, man fick se still, de har tagit stillbilder på själva översättningen.
Så då måste det ju varit så att det, jag har inte sett Gravity, har du?
Nej, jag har inte heller.
Nej, att det måste ju vara så att det var, låg i själva tonfallet och relationen mellan de här rollerna. Att det är lite så här,
skojigt
med handen.
Du vill verkligen inte... försvara de här översättningarna.
Jo, men för att annars är det så här, hey, give me your hand.
Ja, hit med kardan!
Det går ju inte liksom.
Nej, det går ju inte.
Någorlunda intelligenta måste de ju vara.
Eller hur? Nu är det en lastbil som backar här utanför, så nu piper det lite hoppas.
Jag hör ingenting faktiskt.
Nej, men vad bra. Ja, vill du...
Ja, det var jag.
Det är du. Så fanns det så här ungdomsserier som de inte nämnde vilken det var. Och det var väldigt rolig. If I hadn't brought her back blev... Om jag inte hade brutit ryggen på henne.
Oj! Och där får man väl då undra lite över översättarens kompetens, måste man ju säga.
Eller också finns det här digitalt, som det finns digitala röster. Du har kommit till 0708.
Alltså, om det kanske jag här... inte hade brutit hennes rygg.
Ja, men det måste ju vara så här någon form av liksom ljudöversättning från att någon uppfattar, någon digital människa eller dator uppfattar något som sen översätts. Så har de missuppfattat lite.
Ja, verkligen.
Ja, så måste det ju vara, för det finns ju ingen som kan skriva så.
För
vi har den i samma genre här.
Mm.
Det är en man som står och ser svårmodig ut, lite tårar i ögonen. I have no choice, baby. Översatt. Jag har inget val, bebis.
Men det måste ju också vara en sån där, någon
digital,
slags dag.
Ja. Eller all right. Åh, höger.
Du skämtar.
Nej, jag skämtar inte.
Ja, men då måste ju vara digitaliserat. Ni ser, människor är bättre än robotar.
Det är klart. Och sen så var det en annan, det var någon serie också. Are you fucking with us? Knullar du med oss?
Och så är det ingen som kollar igenom det här sen heller, för att allt produceras så snabbt.
Ja, eller hur? Men så har vi, jag måste gå tillbaka till Die Hard den sista gången, ja. Mm. Det är Bruce igen. Yippee-ki-yay, Mr. Falcon. Hejsan hoppsan, Stolle.
Mr. Falcon betyder alltid Stolle. Träffar ni någon i USA, då vet ni att den är lite stollig om den heter Falcon i efternamn. Eller hur?
Eller hur? Ja, men det slutade i alla fall med att min hotellrumsvistelse, när jag satt och retade upp mig och blev så här petimetrig och skulle sätta dit någon eller något och få medhåll liksom på nätet, slutade med att jag låg och asgarvade, ja, för att det här var ju väldigt roligt.
Jättekul, men det är ju även så med filmtitlar och nu har man ju slutat översätta så mycket.
Ja, det tycker jag är positivt.
Jag tycker också det, för Mission Impossible, omöjligt uppdrag, alltså allt det här, det är så tråkigt.
Det funkar liksom inte riktigt idag.
Men det är ju lite jobbigt. Det är ju ett, det kan också vara ett plus i och för sig, vi får ju kämpa lite med vårt språk.
Ja.
Men engelskan är ju så rik i jämförelse. Så rik på synonymer och uttryck. Ja. Det är liksom, jag för det mesta måste jag säga att när det gäller att översätta böcker till exempel, att jag verkligen kan vara helt hänförd över hur bra de kan lyckas ibland. När de hittar en ton, ett språk som... Det är fantastiskt. Jag sitter här med en bok i min hand apropå det här.
Mm.
Jag såg den här boken för länge sedan när den bara fanns som hardback, alltså hård bok, om man ska säga.
Mm.
Ibland går jag in på akademibokhandeln och bara strövar lite.
Mm.
Och då så såg jag den här boken och den hette Burial Rites, alltså begravningsriter,
ja.
Skulle man kunna översätta. Men det finns ju inte riktigt något som heter begravningsriter. Eller
det låter som en religiös
jordsättningsriter. Men det är en thriller i 1800-talsmiljö av norra Island.
Mm.
En piga som heter Agnes Magnusdottir. Hon är dödsdömd för sin medverkan i ett brutalt dubbelmord.
Mm.
Och så inhyses hon på en avsides gård i väntan på avrättningen.
Mm.
Och då är det en ung man, präst, som ska vara hennes själasörjare. Och så är det samtalet så som det börjar. Så jag har inte hunnit så långt i den här boken. Mm. Men jag såg den och så frågade, finns det en svensk översättning? Du vet, man bara fastnar för något. Så, nej, den fanns inte. Och sen gick det några år nu. Och sen så var jag på pocketshoppen nu. Och så står det en bok som heter... En mörderska bland oss.
Jaha.
inte det en rätt nördig
jo, översättning? Jo, det låter som 80-tals översättning igen.
Ja, en 80-tals översättning.
Mm.
Men det är då den här boken av Hannah Kent. Som utspelar sig på norra Island om pigan Agnes. Mm. Och det är The Burial Rites.
Ja.
Men den heter nu då på svenska En mörderska bland oss.
Ja,
alltså det är ju inte alls samma sak. Det är ju inte alls samma kittlande grej som begravningsriter.
Nej, det var en misslyckad översättning sannoliken.
Mm, men du har rätt, 80-tals översättningar. Tittade du på Skavlan när Jimmy Åkesson var gäst?
Nej, jag såg bara två klipp från det. När den där så utskällda klippen, eller hyllade klippen, när Skavlan anses vara lite tuffare mot Åkesson.
Ja, antingen anses jag att han var tuffare eller elak. Det beror på vilket läger man tillhör, kan man säga.
Mm.
Men vad tyckte du om det då? Jag har inte sett det nämligen.
Jag tyckte så här att... Ja, alltså jag är så kluven till de här frågorna. Men det är klart att han ska vara tuff. Däremot så kan jag tänka så här... Ett mysprogram. Det är svårt att komma ifrån bilden av att det är lite synd om honom. För alla som Skavlan bjuder in har ju ofta någonting kittlande eller positivt. Eller han hanterar ju människor som har en stjärnstatus. Så det som jag vände mig emot var väl att jag tyckte att jag vill ju inte att Jim Åkesson någonsin ska få någon form av stjärnstatus. Eller att det ska bli synd om honom för att han är sjukskriven. För att jag tycker nog att är man så fördömande så får man nog ta lite skit, tänker jag.
Mm-mm. Ja, jag har som sagt inte sett det. Det finns ju så många aspekter på det där.
Mm. Jag tyckte inte att frågorna var för tuffa. Inte alls. Snarare tvärtom.
Nej, jag tänker också att kanske kunde fråga lite intelligentare.
Mm.
Ja, mm.
Nu såg inte men jag ändå, hela. Så
jag har inte heller sett det, så jag ska inte säga någonting. Men jag har länge haft en fantasi om Jimmy Åkesson.
Okej.
Okay. Jag hör vad du associerar till, baby. Men ingen sån fantasi. It's not okay. My type.
Okay, nej. Det var roligt.
Men
här, Anja.
Sen han blev sjukskriven i oktober var det väl.
Mm.
14. Efter valrörelsen och det här.
Mm.
Han hade ju de typiska symptomen för utbrändhet.
Mm.
Så, och det kunde man också se i hans blick innan. Att jag trodde han var psykiskt sjuk. Alltså jag trodde det var något fel på honom. För jag ska vara helt ärlig här. Jag har inte sett så mycket med Jimmy Åkesson.
Nej.
Jag har verkligen inte fokuserat på Jimmy Åkesson överhuvudtaget. Förutom det jag läst på Facebook eller sådär i tidningar och så. Men jag har liksom inte aktivt sett så mycket på honom i valrörelsen och sådär.
Nej.
Men jag har haft en fantasi om... För när man går sönder, tänker jag.
Mm.
Och får träffa terapeuter. Då undrar jag, hur valde man terapeut och samtalsterapi? För det brukar man ju få då. Mm-hmm. Det hoppas jag att han har tagit, eller så har han inte gjort det. Men
jo,
i min fantasi så har han det.
Han har det.
Har man valt henne eller honom utifrån att den ska ha samma sympatier som han har?
Jag har tänkt precis samma sak, Anja.
Ja, för att om man har valt en annan terapeut så kan ju den terapeuten faktiskt nå in i Jimmy.
Mm.
Och förändra honom. Och det kan man ju inte ha velat.
Nej,
det är eller inte också... Jimmy själv har velat.
Nej, men jag tror ju så här, för mig var det mest sympatiska som jag har sett av honom var just hans sårbarhet när han blev utbränd. Och jag tänkte, det kan inte vara lätt att hålla upp en fasad gentemot de här galningarna som är medlemmar i hans parti som slåss och hatar och nättroll och allt vad det är. Och samtidigt hålla en schysst ton. Han kanske börjar vackla i sin ideologi i den bästa världen, tänker jag.
När han ser vilka han drar med sig.
Ja, och när han börjar få de här tuffa frågorna och börjar se saker ur ett annat perspektiv. Och kanske att han växer liksom känslomässigt och empatiskt, tänker jag.
Mm. Jag har gjort en liten... Jag skickade ju några frågor till dig nu på morgonen.
Mm, väldigt roligt.
Jag tänkte
roligt.
Att vi skulle leka lite.
Ja.
Att jag är Jimmy Åkesson.
Ja.
Och du är Jimmy Åkessons terapeut.
Okej, okay, jag behöver lite mer kött på benen för den här rollen, terapeut. Hur ska jag vara?
Jag
är jag inkännande? Eller
ja,
är jag...
det tänker jag. Hon är ingen mes. Men Nej. Hon är inkännande och hon ser rakt igenom Jimmy.
Mm, okej.
Okay. Och...
hon är inte Sverigedemokrat alltså?
Nej, och hon har inga antipatier heller. Hon ser honom som vilken klient som helst.
Transparent, ja.
Ja.
Mm. Okej, okay, är du med då, Anja?
Ja. Mm. Jag tror att han pratar lite så här, Jimmy. Jag provar något så här. Ja.
Det låter bra, det är blekingska, säger vi. Ja. Hej Jimmy.
Hej.
Hur mår du idag?
Jo, men idag är det bara bra. Jag är mycket bättre än sist. Jag tycker att det har varit ett... jag känner nu att jag är förankrad i det här beslutet att vara sjukskriven. Det är klokt beslut och partileden sluter upp. Och, det har ju varit jobbigt att vara så fruktansvärt hatad. Va? Jag vill inte utmåla mig själv som ett offer här nu, men jag var trött ju. Det sa vi ju sist, så jag... Men jag tycker att de här tabletterna som jag fick har börjat verka lite.
Har du haft några nya stresssymptom?
Nej, det är inga alls kan jag säga. Jag vet vad en sak som har kommit där. Jag klarar inte starkt ljus. Mm-hmm. Det var jag spikat upp så här mörka. Min fru fick åka och köpa, för jag vill inte visa mig så mycket offentligt. Va? Det är jättejobbigt. Folk kommer fram och ska antingen skrika åt mig eller vara så här inkännande på, det, på ett sliskigt sätt som jag mår väldigt dåligt av. När det är som att bli antastad. Men då, och de köpte tjockt svart tyg som vi nu har spikat små spikar i hörnen på fönstren och kan trycka upp dem där på kvällarna. Så jag tål inte minsta glipa ljus. Va? Mm. Och för det påminner mig om att fotoblixtar och starkt ljus i tv-studios och alltså det är så mycket ljus på mig, det är någonting som gör att jag blir väldigt stressad av det. Jag vet inte vad det kan vara, men det är en stark känsla jag har. Inte så mycket ljus på mig, jag vill vara i mörka. Det låter kanske konstigt när jag säger så, men
nej. Sist vi träffades berörde vi din far. Varför tror du det blir så känsligt för dig, Amy?
Ja, jag har väl varit när jag var trött, va? Och då blir jag sentimental och jag gråter ju till och med när jag ser på Bolibompa med min son. Det ska vara, det var ett program om späckhuggare. Nu börjar jag gråta igen. Det var ett program om späckhuggare och då blir
låt det komma
liten, ja, det var en liten späckhuggare som blev åtskild från sin familj, sin flock, och kunde inte hitta tillbaka och sände ut signaler. De hade då spelat in signaler under vattnet. Mm. Då var det något med det där ljudet som fick mig att gråta. Och sådär. Men och då tänkte jag att det kan vara att jag... jag vet inte vad det kan vara. Så, ja.
Men Jimmy...
Men vad var din fråga?
Ja, du svarade på frågan. Varför sist vi träffades så berörde vi din far? Varför tror du det blev så känsligt?
Jag vill säga att jag har ett lyckligt skilsmässobarn. Det vill jag hävda, absolut. För att det är ju så tabu att hävda det. Va? Alla skilsmässobarn ska må dåligt. Mm. Jag var lyckligt skilsmässobarn, lyxligt ensam barn. Och sen fick jag halvsyskon sen. Så att jag var ju bara ensam ett tag. Ja.
Men Jimmy, du vet att det är ett vanligt fenomen som skilsmässobarn att försvara sina föräldrars skilsmässa. Det är väldigt vanligt.
Jo, det är möjligt, men jag säger ju att jag är ett lyckligt skilsmässobarn. Men ibland så är en barndom lycklig och det är som att ingen vill acceptera det. Jag spelar piano, jag har sagt det. Men jag vågar inte visa det, så jag spelade mycket fotboll. Men jag vet inte, det där kan jag inte svara på.
Okej. Men varför tror du att din pappa hälsar på er så sällan efter skilsmässan?
Det där är ju för att du vill komma åt mig nu.
Nej.
Nu vill du komma åt en svag spot, är inte så?
Nej, jag bara undrar hur det var.
Ja, min pappa var en, vad ska man kalla, en redig karakar.
Karakar.
Jag har beundrat honom mycket faktiskt. Vi är lite lika utseendemässigt också. Och han jobbade ju mycket. De hade ju en lampaffär en gång i tiden och... Jag vet inte, han kanske tyckte att mamma och jag, de skildes när jag var 5 år. Har jag sagt det?
Jag
var bara 5 år. Och de kanske tyckte att mamma och jag flyttade då till Sölvesborgs motsvarighet kan man säga till ett invandrargetto. När vi kom dit var det inte så många. Sen så bara sköljdes det en våg av invandrare som bara kom. Va? Och det är möjligt att han tyckte att det var främmande och obehagligt att komma dit och hälsa på mig och mamma då där vi bodde, va? Så hade han ju nya barn och det var ju kanske mycket med dem. Nu blir jag ledsen igen, jag fattar inte, ibland kände jag mig värdelös faktiskt. Att han inte ville vara med mig och mamma. Nu är jag så ledsen, jag fick ju ta hand om mamma också. Du förstår, det var tungt att vara förälder till sin egen förälder. Fast jag var ju väldigt ensamma. Fasen också, jag skulle inte skulle inte bli så här idag. Varje gång hos dig, det känns inte bra.
Jag tycker det låter jättebra, Jimmy. Vill du svara på en fråga till här?
Jag ska försöka för han också. Mm. Men det är kanske en del av processen att bli frisk det här.
Ja, absolut. Det är jättebra. Låt det komma. Men
otroligt jobbigt för mig.
Jag förstår det. Jag förstår det. Kan du berätta lite mer om hur det var att växa upp på den där gården?
Det var så jävla mycket invandrare. Så jävla mycket blattar. Du hade ju stora familjer, va? Högljudda och syskon och pappor som var där de grillade och det var så jävla mycket grillfester på kvällarna. Jag hatade och mamma och jag var ju ensamma, va? Och så tog de plats och hotade mig. De andra barnen hotade mig, så svensk jävel. Det var ju allt jag inte hade. Fy fan vad jag hatade dem. Men du vet, jag orkar inte hata mer. Jag orkar inte med det här hatet.
Nej, jag förstår
varför
det.
Varför gör mig?
Är du ledsen nu, Jimmy?
Ja, nu, jag är jätteledsen. Jag är så trött och så ledsen och jag orkar inte vara så här trasig. Jag förstår inte vad det är som händer med mig. Du måste hjälpa mig.
Jag hör att du säger att det beror på att de andra barnen hade sina föräldrar och grillparten och din pappa inte vågade komma på grund av att det var människor med annan bakgrund än du.
Aj, det gör ont.
Jag förstår det, Jimmy. Och om du klarar av detta så skulle det vara intressant och bra för dig, tror jag. Om vi prövar att lyfta blicken nu, Jimmy. Hur ser du på framtiden då?
I framtiden? Finns det en framtid?
Ja.
Ja, då skulle jag vilja... Nu borra de mycket här, för de renoverar ju på ditt kontor. Men ska vi fortsätta ändå?
Jag tycker det.
Ja, då fortsätter vi. Jag tänkte innan att jag skulle sjunga två sånger för dig.
Ja.
Som betyder mycket för mig.
Jag vill gärna höra dina sånger, Jimmy.
Det kanske är pretentiöst. Men till sånt jag kan ju aldrig släppa fram min artistiska sida. Jag spelade ju piano som barn, det sa jag. Jag kan inte släppa fram den i riksdagen eller så. Och inte för min fru heller, för jag vill inte visa det. Men jag gör det för dig.
Mm.
Jag känner förtroende nu. Det ena är, jag har alltid älskat Ultima Thule. Det är ett band som man inte får gilla, men jag tycker ju om dem. Så det är den här, och det symboliserar det som har varit. De har en låt med lite hardcore. Men det kanske inte blir hardcore när jag sjunger, men det är så här. Sverige, Sverige, fosterland. Sverige, Sverige, fosterland. Sverige, mitt fosterland.
Jag förstår, sen, du älskar Sverige.
Ja, det är det gamla liksom, och det nya är det här, för det har hänt en sak. Jag har inte berättat för någon, men det finns en sångare som heter James Blunt. Han var med i kriget i Irak, och då på en buss, eller när det nu var, när han var ute som soldat. Och jag är ju också en krigare, kan man säga. Jag har också kämpat och krigat, med det jag tycker. Och då så såg han en kvinna med slöja, och han blev kär i henne. Bara sådär, en irakisk kvinna. Och då sjunger ju han, I saw your face in a crowded place and I don't know what to do. Och det är samma sak, för att jag vet vem Nyamko Sabuni är. Jag har fan varit kär i flera år nu.
Och det funkar inte riktigt med din ideologi då, Jimmy.
Nej, det blir fel.
Låt de känslorna komma, tycker jag.
Ja, tycker du det?
Ja, jag tycker det.
Har du lyssnat på Anja och Julias podcast?
Ja, någonting? Det har jag faktiskt.
Ja, de är ju väldigt bra, de där tjejerna. De pratar om sårbarhet och att vänligheten ska segra på något sätt, så jag tolkar dem. Men jag vill inte berätta det för någon, men Nyamko och jag har pratat om deras podcast. Och det var väl så på något sätt vi connectade. Och det finns avsnitt och de pratar ganska tidigt om att de är rädda för att gå ute, för att de är kvinnor, för att män är så våldsamma. Samma våld jag råkat ut för och har råkat ut för.
Med tårtan och det. Nej,
precis. Det är så fruktansvärt jobbigt. Jag drömmer ju mardrömmar om den där grädden som kom in i näsan och munnen och svalget. Jag kunde inte andas.
Nej.
Men ingen som bryr sig. Ingen bryr sig, men jag är rädd att om Björn Söder, som är en av mina bästa vänner, får reda på det här med Nyamko, så... Ja, det finns ett avsnitt där de pratar om att det skulle vara någon med tennisracket som har en kniv i skaftet. Och jag är rädd att han ska ha en baronett i antingen ett järnrör eller ett baseballträ. Jag orkar inte mer idag nu.
Nej, jag förstår det, Jimmy. Tack för att du var så ärlig. Och du vet, förändring tar tid.
Du kommer inte lämna mig, va?
Nej, jag kommer inte lämna dig och allt blir precis som det ska vara, Jimmy.
Står du bakom mig?
Jag står helt bakom dig. Jag är här för dig.
Tack, tack. Förlåt att jag gråtit så mycket idag. Det är jättepinsamt.
Det är jättebra att gråta, Jimmy.
Jag vågar inte gå ut nu.
Nej, du kan sitta här och ta ett glas vatten så kan du gå ut när du känner dig redo.
Ja, får jag knacka på din dörr igen sen, eller?
Absolut, knacka på. Jag är här.
Tack, Britta.
Tack, Jimmy.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Jag har berättat om lite olyckor vi varit med om på scen, du och jag.
Ja, det har vi berättat om.
Jag tänkte vi skulle samla ihop de här olyckorna. Och jag tänkte att jag kan börja för att när vi spelade här, när Andreas spelade sufflören i förra veckan, så var han lite dissig och lite illamående för han hade fått en ridå i nacken.
Aj! Ja. Jäklar, ja men var det nog, det är väl sant att det är lite, man vet inte riktigt vilken scen man hamnar på.
Nej men det var innan, det var
när han spelade, turnerar.
Förlåt, det var när han spelade 13-dagsafton för han spelade dubbelt.
Ja.
Så att det var inte på självaste sufflören utan han hade en munkkåpa på sig och tittade ner. Skulle de gå runt så här lite villande och ska de gå bak så ska ridån gå. Det var bara det att han hade liksom kommit lite för långt fram och han kunde inte titta upp, han kunde titta ner. Så han fick den rakt på nacken.
Au, den är ju tung den
där. Ja, för det är ofta tyngder längst ner. Så att han fick då yrsel och nackont och liksom lite whiplash-varning på det.
Aj. Och så där kan man ju få leva med länge.
Ja. Så att det fick mig att tänka på alla gånger, för jag har ju också ont i ryggen och du har också pratat om att du har ont i ryggen ibland.
Ja, om jag inte tränar, jag har en gammal skada.
Ja. Och jag har många små skador. Vill du höra om dem, Anja? Vill du höra om mina skador?
Kan du få höra om mina små skador också? Ja.
Jag kan börja då. Men mina
jag
första
kan, kan väl bara säga till alla yngre lyssnare att det här kan ju vara skador som vi fick för ganska länge sedan. Mm. Som man då tänker, det spelar ingen roll. Men det gör det när man blir äldre. Så var rädd om er.
Ja, och framförallt om ni gör det på arbetsplats. Anmäl allt. För det kommer tillbaka. Jag kan börja med Jane Eyre. Jag tror jag berättat det förut. Jag och Björn Granat hade en stage fight på scen. Där vi spelade barn och han skulle trycka ner mig på golvet. Och Björn är väldigt gullig och väldigt fin.
Ja,
och väldigt,
han
tyckte det var väldigt läskigt att behöva slå mig.
Förstår jag.
Och så höll jag en stor bok som skulle trilla ner på golvet och jag skulle trilla efter. Och det var mjukt och fint. Det var bara att just den här dagen ställde sig den här boken på högerkant. Så att när han trycker ner mig så landar min mun i boken. På bokens rygg. Så jag börjar störtblöda. Jag går inte av scen på säkert en timma. Och då hade jag ju mina plasttänder där fram. Så att första var, sitter tänderna kvar. Det gjorde de. Och jag kunde svälja blodet. Liksom. För det var också en vit scenografi, vitt tyg överallt. Så att jag fick liksom så här. Men det var min första skada. En munskada. Sen nu är det mental states. Nu hoppar jag lite. Det är inte riktigt tidsordning här. Nu är det den ordning jag kom på där jag skadat mig som mest. Så hade jag också en stage fight med en ung skådespelare. Väldigt bra, men också väldigt stark på scenen. Och lite oteknisk, gick mer på känsla än säkerhet. Och han skulle slå ner mig och trycka ner mig på golvet. Och det blev så olika så att jag blev rädd. Så vi fick ta bort det till slut. För jag hade gjort illa nacken 2 gånger och knakat till den. Och
aj!
Det är fruktansvärt ont.
Det är ju inte helt ovanligt att... Nej. Nu får ni manliga skådespelarlyssnare. Är det en känga? Men det är inte helt ovanligt att manliga skådespelare är lite risiga på det där.
Nej. För att känslan ska gå före, för det ska vara äkta. Och min kropp är i allra högsta grad äkta. Jag ska leva med den hela livet. Men vi strök det till slut. För jag klarar inte av att vara rädd rent fysiskt för att skada mig i varje föreställning. Och sen hade vi dockhemmet, ett dockhem. Det var en extremt sluttande scen. Och det jag skulle
ha just det. Ja, jobbig för ryggen, va?
Ja, men vidrig för ryggen. Ja, tack. Så där fick vi faktiskt ont i ryggen allihop. Och yrsel kommer ju ofta, man spänner ryggen mycket och går. Och...
Men det är sant, och det är den var ju lite lustiga huset betonad. Mm. Alltså den var så pass lutad, den var ju mycket lutad. Ibland kan ju scenen vara lutad utan att publiken märker det, men här såg man ju det. Mm. Man fick lite svindel av det här, det skulle ju vara det här dockhemmet på något sätt, instängt. Så det var ju väldigt snyggt gjort, men jag kan tänka mig att för er att man blir yr av det till slut, för det blir jag i lustiga huset när jag tycker det är skitäckligt.
Det blir lite så, och dessutom så funkar det faktiskt ganska bra att spela, men att repa i den scenografin, vara på den scenografin hela dagar, då blir man sjuk i kroppen, så är det bara. Ja. Och nu pratar vi inte om all mental skada man har tagit genom att inte klara av sitt eget liv på scen. Den lämnar vi här, den kan vi stoppa in i.
Den kanske har sipprat igenom under 97 avsnitten då.
Kan finnas en touch av det. Mm. Och sen så var det ju då det här som jag berättade också för några podcastavsnitt sedan. Med en värja när jag gjorde 13-årsafton som åkte ut i publiken.
Mm. Ja. Det där är ju en anekdot faktiskt.
Ja, det är det.
Som går, att den träffade rakt i ett... tomt sätt, eller hur var det?
Nej, den träffade en person som fick... Jag tror hon fick sy.
Jaha.
Ja. Jag träffade aldrig henne, men vi bröt föreställningen. Och Allan Svensson, som var en av de som fäktades, bara bröt så. Hur gick det? Är du okej? Okay? Och sen så kom det vakter och hjälpte henne. Jag tror de fick gå till sjukhuset och titta på det där. Så det är ju farligt med teater, så är det ju bara.
Men det där påminner mig när vi gjorde Nattvarden nu, Lars Noréns.
Mm.
Jag menar att jag inte sa nej, vi får nog ta bort det. Jag hade ju kunnat skada någon så fruktansvärt i den.
Mm.
Folk sitter som vid en hockeyrink nere på Kilen liksom.
Ja.
Det är som en rink runt. Och jag kastar VHS, för den utspelades ju på 80-talet.
Mm.
VHS-kassetter
som är tunga.
Och hon är helt vansinnig. En gång flög den ut i publiken och då hamnar den i någons knä. Hade den hamnat på någons öga eller panna så hade den personen fått sy alla gånger.
Ja.
Eller förlorat synen. Men allt går nog, och så tänker man i efterhand alltid, det där var nog inte så bra.
Nej, det var nog inte så bra.
Nej.
Sen så har jag gjort filmstunt också, när jag rullat ner från tak och sådana saker. Men det har gått väldigt bra, för då är det oftast inte lika många gånger man ska göra det om man har en säkring i en form av stuntman.
Det är ju alltid någon stuntman där och hjälper en. Alltid, det finns ju väldigt bra i Sverige.
Ja, det gör det.
Mycket säkerhet. Även bara ett litet pytteslagsmål så kommer ju en stuntman dit för att kolla att det blir bra. Jag skulle ju bli strypt ut från en balkong nu senast.
Aj,
den här gåsmamman.
Ja.
Och, eller jag dör inte, men min man blir galen och försöker strypa mig. Och då så var ju han där, vad heter han? Inte Kimmo, utan den andra som är så himla bra.
Ja, som jag jobbade med sist. Som...
Ja, han är ju finast i världen. Varför kommer jag inte ihåg vad han heter?
Men varför gör inte jag det som hade så mycket med honom att göra? Honom jobbade med också för några veckor sedan.
Ja, han är överallt. Han är helt underbar. Vi återkommer med hans namn, för han bör nämnas.
Han bör verkligen.
Han är en stor del av svensk film, liksom, han och Kimmo. Så att det är klart han ska nämnas. Ja. Men då var han också där. Jag fick ett ryggskydd för att hon såg att balkongräcket var vasst. Och det finns ju en enormt mycket mer säkerhetstänk. Det handlar ju om pengar också, såklart, i filmindustrin. Men teatern borde faktiskt ta efter lite.
Ja, eller hur? Men du, Anja, vad är dina värsta skador?
Ja, men jag tänker ju så här, först tänker jag så här, men jag har inte varit med om något. Men sen så kommer jag på det, har jag visst det. Jag har berättat om när jag fick min hjärnhinneinflammation i San Francisco. Sen kom jag tillbaks till skolan ju. Jag tror att jag berättade även om det här. Men det är ju en av de skador som jag lever med fortfarande.
Mm.
Man var ju så ambitiös, eller hur? Ja. Man förstod inte det här som vi sa nu i början, att det man gör illa sig när man är ung kan man få leva med resten av livet.
Verkligen inte.
Nej, det här, allt går över liksom. Allt blir bra. Vilket är ju såklart skönt också att man tänker så när man är ung.
Mm.
Men då så var jag fruktansvärt sjuk väldigt länge efteråt. Och vi skulle ha Keve Hjelm, som ju var en legendar med sin djupläsning och så vidare.
En lärare på scenskolan och regissör.
Ja. Mm. Han var också en stor skådespelare i Sverige, Kvarteret Korpen och så vidare.
Mm.
Och, eller hur vi sätter den så.
Mm, absolut. Men,
som man så stor i. Och jag tyckte, jag kom jättebra överens med Keve. Och han var väldigt avslappnad tillsammans med mig och en skådespelerska som heter Inga On. Vi hade Strindbergs block.
Mm.
Och vi skulle spela den starkare. Mm. Och han tyckte det var så skönt att vara med oss. Han hade slutat supa och hans fru hade då kollapsat. Så som många medberoende gör.
Mm.
När den de har levt med i många år slutar supa.
Mm.
Så han pratade jätteöppet med oss om hur hans fru mådde. Och hur han försökte ta hand om henne. Och hur han försökte vara bra och... Han var jätteavslappnad med oss. Och han sa också, för jag stod ju på scenen och grät. Jag bara grät och grät och grät. Det var som knivar i nacken på mig. Jag hade, och ryggen. Jag hade så fruktansvärt ont fortfarande. Jag var ju sjuk och skulle egentligen inte varit med på det här blocket. Jag skulle legat hemma. Mm. Men jag vägrade. Jag skulle ha Keve Hjelm. Jag skulle vara med.
Den starkare är ju en som pratar, en som är tyst. Vilken roll spelade du?
Hon som pratade.
Mm.
Och Inga var den som var tyst.
Mm.
Nej, men så att det gick ju som det gick. En dag böjer jag mig ner och får som en kniv genom ryggen.
Aj.
Och det är alltså då en nerv som på något sätt skadas och slits sönder. Och jag förlorar känseln i halva min bak. Och det har jag fortfarande ingen känsel, typ 20 år senare.
I din rumpa?
Ja, min ena skinka har jag ingen känsel i.
Va?
Kan man nypa hur hårt man vill?
Gud vad jag ska nypa där. Du får visa vilken det är. Eller jag kanske ska chansa.
Vad fan har du på mig, Julia? Så det är ju en skada jag har. Sen har jag ju då när jag blev nedtryckt och mobbad av den här regissören, kvinnliga regissören i Uppsala, där jag också var oförmögen att sätta gränser. Och då så sa ju hon, då var det en kille som är 2 meter, en skådespelare, ung, som inte riktigt hade koll på sina lemmar, som skulle brotta ner mig.
Mm. Återigen, känsla.
Ja. Och han skulle vara känslosam. Och jag förstår, fan, han är inte van vid att brotta ner sin flickvän i verkligheten. För det är världens snällaste kille. Men vi var väldigt rädda för henne allihop.
Mm.
Och hon sa, gå på hårdare. Och jag bara, men han kan inte gå på hårdare. Han gör illa mig, han är dubbelt så lång som mig.
Mm.
Men du är väl så smidig, Anja. Kom igen, du vet väl hur du ska parera. Hon la allt på mig. Eftersom hon hatade mig och hennes mål var att knäcka mig. Det var det verkligen.
Mm.
Jag sa, men du måste ju prata med honom också, för att han tar i lite för hårt. Ja, fast det måste du kunna stå emot, så att det ser ut som en riktig kamp.
Mm.
Vilket slutar med att vi får åka upp till akuten allihopa, för att han stampar ju sönder min fot.
Mm.
Jag har en tå där som fortfarande är bruten, eller som är liksom så här, man kan böja den hur hit och dit hur som helst liksom. Sen så sen gick ju min vad sönder, så jag har fått operera. Vad heter det? Det var ju på fritiden, men jag gick ändå och repade.
Ja.
Istället för att åka till sjukhuset och kolla upp det liksom.
Ja.
Och allt sånt där. Så den, där har jag ju fått ett åderbrock sen som har... Man måste stänga någon klaff i någon ven och operera bort en massa åderbrock och grejer.
Oh.
Det där lider jag faktiskt fortfarande av. Om det är någon som vet hur man gör någonting åt trasiga vader, även om det är 20 år sedan, så skulle jag vilja... För jag märker att jag har dålig blod...
Cirkulation.
Där, ja, jag har verkligen det. Och jag har problem med det här. Så att om det är någon som har en mamma eller pappa eller själva är läkare eller någonting, vet vart jag kan vända mig, så mejla oss.
Anja, vad här var ju intressant. Vi fick en hel sjukhusjournal här.
Ja, visst.
Ja, jag glömde ju säga när jag trillade med cykeln i glappet. När min cykel inte hade bromsar.
Det, men det är ju den värsta nästan. Och det har ju tagit dig 20 år att få tillbaka de tänderna.
Ja, det var nog, ja, absolut. Men det handlar ju om både ekonomi, för att ingenting gick på försäkringen. Eller 2000 tror jag, typ 60 000 eller någonting.
Är det sant?
Ja.
Det var ju väl inte, var det inte försäkrat via tv?
Då? Jo, men då går det via Försäkringskassan. Och de tycker att man ska ha plast. Och plast hade jag. Och man kan ju när som helst bli av med en framtand. Och så vill inte jag ha det. Men därför valde jag att ha ett dyrare material. Mm. Men det står inte Försäkringskassan för. Ja, så det tog många år. Och sen så hade jag lite trauma med munnen också. Så att jag tyckte det var jobbigt och dyrt.
Ja, jag förstår. Mm. Men jag skadade mig ju i nattvarden nu senast. Ett R från, det berättade jag om i podden.
Ja.
Han skjuter en stol mot mig, vad heter det? skärgårdsdockan.
Just det. Ja, Samuel Fröler.
Samuel Fröler, jag är fasi. Namna fasi. Ja. Så att, mot smalbenet så det började störtblöda. Det märkte inte jag förrän jag störtade ut från scenen. Och sen så Massakerguden som finns som film ju, Carnage, men inte med mig utan med min idol Kate Winslet, gör samma roll som mig. I'm så starstruck.
Nej, vad härligt
då
för dig.
Så hoppar jag upp på slutet när jag får ett psykbryt. Jag har slagit sönder några tulpaner och vrålat och slängt min mans mobiltelefon i vatten och så, för jag hatar honom så mycket för han bara kollar på mobilen. Det var Thomas Hansson. Mm-hmm. Och så sista föreställningen tänker jag, nu jävlar ska jag hoppa högt, för hon hoppar upp och ramlar ner på golvet. Böjer bakbenen och landar på ett bronsgolv, eller vad fasen det var han hade gjort, mässingsgolv, med knäna före. Jag hade ont i knät i ett år, tror jag. Men den gången anmälde jag det faktiskt.
Ja, det var bra. Jag har också anmält typ allting som har hänt mig. Mm. Men du, vi vet ju att vi inte kan gardera oss från allt. Det blir omöjligt att leva då. Men bara våra berättelser här under typ 15-18 års yrkesverksamhet, Anja. Mm. Det resulterar i min lista här när du berättar ditt och jag berättar mitt. Det blir då att vi ska ha munskydd. Mm. Alltså både så här bettskenor och gärna en sån stålställning som man har.
Som hockeyspelare målvakter.
Ja, hockeyspelare har. För att skydda munnen verkar ju vara ett känsligt ämne. Och även huvudet då, eftersom vi har hängande lampor över oss. Mm. Ja, så det blir både hjälm, munskydd och nät.
Ja, egentligen är vi den enda yrkeskategorin som får jobba under hängande last, utan hjälmar.
Sen har ju du hoppat på den här knän, det är väldigt dumt. Knäskydd.
Ja.
Tjocka jävla
knä. Har ju faktiskt många i vissa roller, har man knäskydd.
Men man ska ha det jämnt, har vi kommit fram till. För rätt som det är så får man en impuls som man inte kan styra. Impulskontroll är inte vår bästa gren.
Nej.
Och sen så, eftersom även publiken lever farligt när du och jag är på scen, så tycker jag att även de ska ha hjälmar och så här skydd för munnen, så de inte får några värjer på sig eller VHS-kassetter i huvudet. Mm. Sen så behöver vi också sådana här ryggradsskydd.
Men då får man hjälmar av teatern, va? Man behöver inte ta med sig hemifrån om man ska.
Nej, alltså de har ju standardhjälmen, men vill du ha lite extra piff, då får du köpa den själv.
Precis. Ja.
Mm. Så är det ju.
Det är inte säkert att munskydd och visir ingår inte, det får man inte med själv.
Nej, så man måste ju avgjutninga ju. Sen så har man ryggskydd som man har när man rider. För eftersom det trillar man ner från en stol, ett bord, någon kör ner en på golvet eller man trillar ner i ett hål, en lucka i golvet. Sådana saker kan ju hända. Sen så har vi stålhättor på alla skor. Alltså man ska ha dem inpaketerade i stål, så att om det trillar någonting på fötterna så ska inte tån gå sönder.
Men Julia, det här lämnar ju inte mycket frihet till kostymörerna.
Nej, men det gör det inte, men de får väl jobba utifrån det de får. De kan ju göra olika färger på alla skydd.
Ja.
De kan, det är som att, och då kan vi också slippa ifrån den här kritiken, tänker jag, att alla skådespelare på scenen är så smala. Vi kommer inte vara smala längre.
Med alla skydd, nej.
Nej, och vi kommer svettas kopiöst. Vi kommer ha en detox varje kväll. Ja. Och så det är kombination med all psykolog.
Vik hädan i blodfattiga skådespelerskor på Dramaten, som Ingegärd skrev i någon recension.
Ja, värre än Perre. Ja. Mm. Nu vi viker hädan. Vi ödmjukar oss. Vi går i massa terapi så vi ska klara av den här psykiska stressen av alla eventualiteter som kan hända.
Och så har kommer vi in som värsta
superskydden. Även publiken får sina liksom, när de går in.
Det är lite mer sådär amerikansk fotboll, lite Super Bowl och
över hela. Eller hur? Lite mer hardcore.
Det är festlighet.
Ja, och det står så här, påklädarna är inte längre påklädda, utan de är så här vätskekontrollanter. Bara, har du druckit nu? Mer vätskeersättning på dig. Han behöver detox där. Så blir det lite mer
lite kropp, lite svett, lite kropp. Fysisk teater.
Eftersom många män framförallt älskar att se väldigt mycket sport, så tänker jag att Vi också integrerar kulturen i sportvärlden. De får en känsla av, fan, det här är ju coolt ju. Jag har löst problemet med att få dit den publiken som är mer sportintresserad. Vad säger du, Anja?
Jag tycker att det låter som att vi uppdaterar oss till lite mer gladiatorerna.
Ja.
Alltså inte de här som är på tv då, som är så... de är så obehagliga, en del av dem.
Ja.
Det finns en man där som det har varit reklam med i tunnelbanan. Han slår sig själv på bröstet. Så en sån aggressivitet i det där, så att man bara... Det är som ett djur, tycker jag. Men, nej, men lite mer som den gamla goda tiden.
Nej, du menar när man fightades med lejon och sånt. Det där,
ja, fast man tar bort det där. Eller lite mer, för vi spelar ju ibland historiska pjäser och sånt. Och där har ju kostymdesignen en väldigt... Där kan man ju faktiskt bygga in de här skydden i romerska rustningar och så vidare.
Du ser, det blir bara antika dramer. Och så vidare.
Det blir, nej, det är för bakåtsträvande det här.
Nej, men nej, jag tycker vi är framåtsträvande. Gladiatorerna är värsta hitten på TV4. Alltså, vi ligger i framkant, Anja.
Nu gör vi. Du kanske ska prata med Erik Stube om det här.
Jag ska ge honom lite
knark. Tror du att det är hans grej? Ge honom knark eller säga att det blir, du kan ta med den här socialrealismen in på scenen också.
Vi har både knark och den här futuristiska munderingen. Så har vi liksom både och.
Jag har lite nya idéer, Erik. Ja. Har du det, Julia?
Ja, jag har... Nej, jag behöver inte prata
norska.
Nej,
du ska inte bli norsk. Du ska vara svensk.
Ja, jag har lite nya idéer. Och lyssna på våran podd så kommer du få höra. Jag har en genial jävla idé. Anja, vi är framme vid tre snabba.
Ja! Ja! För 97:e gången.
Ja. Det är roligt.
Att sammanställa tre snabba en bok och ge ut.
Ja, 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 det skulle vara någonting. Jag kollade på såna bröllopssajter häromdagen. Och där var det så här mycket roligt. Bröllops... Nej, jag är gift. För att jag tyckte det var roligt. För jag googlade på just frågor. Ah, och okay. Då hamnade jag på...
Jag googlade.
Ja, men jag googlade... Jag var ute på nätet.
Vad gjorde vi utan Google? Det blev inga podcast i Sverige.
Man använde sina böcker, tror jag. Men då, då fanns, det finns ju den här leken som jag har varit med på, om på flera bröllop. När brudpar ska stå rygg mot rygg med, på varandra. Och så ska de fråga frågor. Och så ska de svara båda två. Frågan är, vem av er? Eller vem är mest bla bla bla? Och så ska man svara. Så att jag har faktiskt, fast nu kan vi inte stå rygg mot rygg. Så du får svara på mina.
Ja, och du svarar på mina.
Ja. Anja, vem av oss har barnsligast humor?
Jag tror att det är jag, men jag vet inte.
Jag vet faktiskt inte heller. Jag skulle kunna luta åt jag, men jag vet inte.
Men vi har nog båda rätt barnslig humor, du och jag. Den är inte så där universitetskvick, liksom, utan om man nu ska kalla det vuxenhumor. Men det är...
Nej, vi är inte så witty.
Nej, det är väldigt mycket kiss och bajs och sådana saker. Min son säger ofta, mamma, du har kiss och bajs humor. Verkligen. Det är konstigt att ha en mamma som skrattar så mycket åt det. Ja. Men, nej, men då, säg, båda då. Vem av oss har mest rutiner?
Du.
Varför tror du det? Jag skulle säga
för
det.
Att du, aha, vad intressant. Nej, jag tror att du har fått in vissa moment i ditt liv som jag strävar efter.
Ah, du tänker så. Ja, kanske då. Ja, det är sant. Jo, jag har ju en del rutiner.
Ja, det har du.
Ja, det har jag.
Mm. Jag glömmer bort, för de är så mycket in i mitt liv så att jag inte tänker att de är rutiner.
Nej, precis. Ja. Julia, vem av oss gillar Celine Dion?
Du.
Nej, du. Vi kan inte gifta oss, du hör ju. Det går inte. Nej, faktiskt. Alltså, jag har aldrig gillat Celine Dion, men jag har heller aldrig irriterat mig på Celine Dion som så många har.
Nej, inte jag heller. Hon är för mig ganska anonym bara. Hon varken berör eller hon finns där och sjunger ibland.
Ja.
Men du, Anja, nu har jag en fråga till dig. Det här är intressant. Vem av oss skulle bli räddast av att se ett spöke?
Och jag tror att det beror helt på vilket spöke. Eller
såklart.
Hur?
Men samma spöke, samma situation. Vem blir räddast?
Jag vet inte faktiskt.
Nej.
Jag vet inte om vi skulle bli så rädda någon av oss.
Nej, det kan vara så.
Eller skulle vi skita på oss om vi var stressade? Svaret, liksom om vi hade våra känsliga dagar, då skulle vi bli helt knäckta. Vad tror du?
Jag vet faktiskt inte. Jag är väldigt humörsstyrd. Jag tror att jag skulle nog bli rädd retroaktivt, men inte just där. Så tror jag.
Ja.
Ja.
Och sen så undrar jag, men jag tyckte härom natten så hade jag en sån där spökupplevelse, Julia. Vem fasen var det? Men det kan lika gärna ha varit en dröm, men det var väldigt tydligt. Det var någon som var ovanför mig och försökte väcka mig i sängen. Men det kan lika gärna ha varit en dröm. Men det var väldigt tydligt och det var väldigt verkligt. Och jag tyckte att jag öppnade ögonen och såg den personen stå lutad över Theo också. Oh. Men jag vet.
Ja, spännande.
Det var ingen farlig person. Men det var hotfullt också för att det var så verkligt.
Mm. Nu har vi lite ljud här för att vi ska åka iväg. Så att nu börjar det bröta här. Hoppas ni, det är okej med er kära lyssnare.
Men jag hör ingenting så då kanske inte lyssnarna hör något heller.
Bra.
Men nu ska vi se. Vem av oss, Julia, är starkast fysiskt?
Uff. Jag tror vi är skitstarka båda två.
Ja, jag tror här är också en sån här, det beror på vem av oss, vilken situation det är.
Ja.
Och vad, om man blir överrumplad eller inte, vem man möter. Jag har ingen aning faktiskt.
Nej.
Men som sagt, jag har ju alltid trott att jag skulle kunna slå ner dig.
Jag är ganska säker på detsamma. Du, ja. Vem av oss äger flest par skor?
Du.
Förmodligen.
Mm. Jag tror att jag sätter er en hall. Ja. Det finns fler skor hemma hos er än hos oss.
Ja, och då... Ja, nej, men det stämmer
nog. Beep, kom det nu igen. Ja. Vad sa du nu då? Ja, nej, yeah, nej, fuck var, you, var, I'm the best, sa du. Beep!
Fuck you, yippie-kaj... Nej, tjohoppsan. Din lilla dravel.
Raring. Tjohoppsan, raring.
Ja, tjohoppsan, raring.
Ja, tjohoppsan, alla raringar som lyssnar på oss. Ni är verkligen raringar. Mm. Och så sa jag att jag inte gillar det ordet och jag gillar er. Så att ni är verkligen...
Honey, baby, dog.
Sugar baby honey.
Sugar baby honey. Sugar
baby honey, som vi säger här hemma. Ja. Ja. Det är en annan tvångstanke jag har.
Ja, det är roligt. Anja, spara den tvångstanken, för jag vill gärna höra dig säga den till mig. Theo Holmer som klipper och producerar. Tack.
Tack, Teje. Och ja, vi ser fram emot att podda för er igen om 2 veckor. Och hoppas... ni står ut de där 2 veckorna.
Ja.
Det känns ju lite knasigt att podda varannan vecka. Men det är ju för att vi helt enkelt inte hinner annars. Nej. Vi skulle gärna podda 3 gånger i veckan. Om vi hade tid och råd.
Ja.
Eller hur?
Så är det.
Mm, så är det.
Men tack för att ni hänger med fast vi gör det så sällan.
Ja, så sällan.
Ja, så sällan.
Vi ses igen om 2 veckor.
Ja, det är bra. Hej.
Puss och kram. Hej.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.